Ja, Johnny, du inledde det med ett bra ord. Och jag fick om Nikodemus idag som då var jude, naturligtvis. Farise var han. Nikodemus, han var alltså en av de skriftlärda, eller fariseerna, tillhörde den kretsen i Jerusalem som egentligen hade en stor del av makten, så att säga. Det var ju fariseerna som hade rättegången om man Jesus skulle dömas och så vidare. Då var det ju Rom som fick utföra exekutionen, så att säga. Men det hade ju inte gått om inte judarna och fariseerna hade driven det dit. Nikodemus däremot, det var en sån som faktiskt ställde sig upp till Jesus försvar. För han var väl kunnig i skrifterna. Och visste om att vi väntade på en messias. Det judiska folket väntade på en messias och hade gjort det i många hundratals år. Och han vågade tänka tanken, tänk om det är den där snickarsonen som är han. Och han insåg att det är nog han. Så att han var väl den som sen då under den där domsakten som var mot Jesus sa att det är inte rätt att vi dömer någon som är, vi måste ju höra dem först. Alltså inte ens världens domstolar dömer ju liksom utan att personerna får reda på vad de anklagar för och de får säga sin sak. Det höll ju på sig här annars. Att ledarskapet där då tog ett beslut över huvudet på allting, allt och alla. Nikodemus var den som hindrade där och lite. Han var jude. Jude till födseln och i släkttavlor och allting. Vi kan läsa lite om han i Johannes evangeliet 3. Då står det skrivet så här då. 3 och första versen. Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus. En av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus om natten och sa: Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. För ingen kan göra sådana tecken som du gör om inte Gud är med honom. Jag ska lägga märke till en sak här. Att trots att Nikodemus visste vem Jesus var och hade förstått det, så kom han ändå om natten. Alltså han var väl så rädd för vad de andra skulle tycka. Så han smög och kom om natten för att prata med Jesus. Alltså ganska hårt hållet skulle jag vilja säga i de grupperna om man måste göra så. Jesus svarade, amen, amen säger jag dig. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Och nyo så undrar man om Jesus har något problem. Han liksom svarar ibland på någonting annat tycker man än vad syftet tyckte svara. Och det här är inte för att Jesus har något problem. Det är bara det för att han är sanningen själv. Det spelar ingen roll hur vi närmar oss Jesus som Nikodemus gjorde här. Vilken frågeställning vi än har, vilka motiv vi än har, så vet Jesus ändå om det rätta. Han ser igenom allt. Och det är bara dårskap att försöka dölja någonting. Gå in för Gud en stund i bön och tala om hur du har en, och försök att förvräng verkligheten. Det hjälps inte liksom, för Gud vet varenda millimeter. Och det är gärna dit han vill ha oss i sanningen, så att vi kanske ber utifrån en situation som faktiskt är. Inte några försörjningar på något vis. Här gjorde Jesus det. För här kommer Nikodemus. Lite insmickrande kan man tycka. Alltså vi vet att du är från Gud. Vi vet det. Så ingen kan göra sådana under och tecken som du. Han kom och bekräftade Jesus. Jag kan ju tro att han var ärlig. Men det är klart att Jesus han svarade direkt på någonting annat ändå. För då såg Jesus här, den här karen har insett att jag är från Gud. Han söker förmodligen någonting. Han kommer om natten, han tar risker så att han inte blir upptäckt av sina egna. Och kanske därmed blev utkastad ifrån rådet då. För han visste nog väl om hur snacket gick i rådet. Att de skulle försöka få bort Jesus. Så att då smög han här. Och det här, sånt här kände jag naturligtvis Jesus till. Den här killen tar stora risker för att få komma nära mig. Han kommer inte med någon konstig frågeställning, utan han kommer direkt och ska bekräfta mig. Han söker någonting. Och det är det som Jesus svarar på. Så det är inget problem med Jesus huvud. Han säger bara så här: amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Och det är klart, som Nikodemus säger, kunnig, duktig i skrifterna, duktig på många andra områden. Han har läst skrifterna, han kan dem säkert snudd på utan till allting. En av de mer, han tillhör de intellektuella, kan man säga, i den miljön och den tidsepoken då. Naturligtvis ställer han frågan: hur kan en människa bli född på nytt? Jag kan inte krypa in i min moders liv igen. Det går väl inte. Han säger ju det här: hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till? Och då svarar Jesus igen: amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av kött är kött, och det som är fött av anden är ande. Och inte förvånad över att jag sa det, att ni måste födas på nytt. Då kommer vi till punkten. Här förklarar Jesus att du måste bli född på nytt, kära Nikodemus. Det räcker inte att du känner till skrifterna. De handlar ju om mig. Så vad säger de då? Det räcker inte att du känner till lagen. Jag kom för att uppfylla lagen. Förstärka den till och med. För lagen blir vassare än med Jesus faktiskt. Lagen blir så omöjlig för oss att uppnå som vi förstår att vi behöver förlåtelse. Vi kan inte uppfylla lagen, men den blir väldigt vass. För Jesus förstärkte sannoliken lagen. Men det var Guds avsikt. För vi ska inte ha något annat val än att vi kommer till Kristus som har uppfyllt lagen. För där finns alltså den försoning vi behöver ha. Det finns den rättfärdighet som vi behöver ha. Annars har vi den inte. Nikodemus hade gått lång tid, tror jag, och blivit självrättfärdig. Han kunde skrifterna, han tillhörde en grupp där det var väldigt noggrant om allt moraliskt korrekt, så här skulle det vara då. Så han hade ju någon sorts rättfärdighet, naturligtvis. Men inte den som behövs hos Gud. Och naturligtvis så ger Jesus då en sökare rätt svar. Han satt inte ner och diskuterar någon teologi. Han satt inte ner och diskuterar någon synder eller någonting. Eller självrättfärdighet eller någonting. Han bara säger som det är: du måste bli född på nytt. Det var därför han kom till Jesus. Det var därför han tog riskerna att bli avslöjad som en som gick och lyssnade på Jesus fast han var farisé. En farisé som gick och sa att du måste vara från Gud. Det vill säga, du är den messias som hela detta folk har gått och väntat på i flera tusen år. Och nu står du här. Det måste vara du. Det var det han kom och sa. Han ville ju få vara med. Och det svarar Jesus på: du måste bli född på nytt, Nikodemus. Det här kan man se i nutiden väldigt mycket. Det är inte så att det saknas bibelkunskap hos oss. Men hur många är det som vill se vad Bibeln lär oss? Vi kan sitta och studera skriften ett helt liv. Vi blir inte frälst för det. Jag menar, fariseerna, de kände ju till skrifterna bättre än de flesta. Det var de som liksom fick höra det här: du måste bli född på nytt. Och så kommer förklaringen: det som är fött av kött är kött. Det som är fött av anden är anden. Och där är nyckeln till det hela. Efter att Jesus kom till jorden så lovade han också att den heliga ande skulle komma. Där är på nytt födelsen. Och det gäller inte bara Nikodemus. Det gäller oss också. Nutidskristna. För när vi tar emot Jesus, då har vi gjort som Nikodemus. Vi har insett att han är Gud. Det har vi verkligen insett. Vi vill till himlen. Alltså, det finns en annan utgång ur detta livet. Och det kommer att fånga en hel evighet. Det är till himlen vi vill. Och Jesus är vägen dit. Och då är det den här på nytt födelsen som är så viktig. Att den heliga ande Vi har inte bara han som en kunskap om att det finns någonting som heter en helig ande. Och det fanns någon person som gick på jorden och undervisade om olika saker. Men faktum är att det är levande verkligheter idag. Alltså Jesus lever idag. Den heliga ande är utgjuten idag. Och som allt andligt så måste det bjudas in. Det är villkoren. Men det är inte någon person som blir besatt ens av det onda om de inte aktivt på något sätt bjuder in det. Det kan man göra med riter, olika okulta riter, men också med olika onda upprepade beteenden till en viss grad. Det blir som en inbjudan också där då. Men det är likadant här med den heliga ande. Han kommer inte och vi säger nej. Jag vill inte ha med den heliga ande att göra. Alltså Gud respekterar vårt ja och nej. Säger vi nej, då gäller det. Men av vilket skäl ska man säga nej till det som är sanningens källa? Till det som är gott och ingenting annat än gott? Till vilket skäl ska man säga nej till det som kan läkedom? Till det som kan utföra kraftgärningar och under och tecken om det skulle behövas? Nu ska ni inte söka under och tecken. Då får ni Jona tecknet bara. Sök Jesus. Alltså den heliga ande som är kärleken. Kärlekens ande. Vem har inte hört talas om kärlek? Finns någon här som aldrig har hört talas om kärlek? Ingen har hört talas om kärlek. Jag har hört talas om kärlek. Jag har ställt fel fråga. Hur skulle jag fråga då? Få höra. Jaha. Ja. Ja, men då åkte jag dit, Karl. Det är bra. Nej, men om vi gör det så här enklare då. Finns det någon här som har varit förälskad någon gång? Var är enda igen? Har du varit förälskad? Jo, det ser förälskad ut nu till och med. Paret längst bak här, alltså Valborg med Kar, de tar frågan på allvar, för de frågar varandra. Det är förtroende för varandra. Ja, det är en del av kärleken. Nej, men alltså, när man blir förälskad, då är det med den här jordiska kärleken. Och alltså har ni gått lång tid deprimerad? Alltså, jag har ju också varit tonåring. Vem kan tro det? Att jag pratade om tjejerna här. Och alla andra här har varit tonåringar. Och speciellt våren och den här tiden. Då livas det upp lite mer utav ja, kärlek och förälskelser och sådär. Och då kan man ha varit gott och varit deppad och tomt och ha det meningslöst ett helt liv. Skola håller på att ta livet ur en, föräldrarna begriper ingenting och jag har ingen cykel. Så, och då är det ju liksom, då är livet knäckt. Och så åker man någonstans och så ser man den där, just den där tjejen då. Och för killarna så, eller för killarna ska se tjejer. Då ser man just hon. Och bara för att man ser den där tjejen på ett ställe en gång, så kommer jag nästa dag att försöka vara där. Föräldrarna kanske märker att det händer något speciellt. Vad är det nu? Det verkar lite mer hoppfullt här i livet helt plötsligt för den här damen. Och vad ska hon dit och göra hela tiden? Ja, det är klart, man har ju varit tonåring själv, så man kan ju gissa i varje fall att det är något intressant där. Undrar vad det är. Vem det kan vara. Så småningom tänker man så. Undrar vem det kan vara. Och man kommer gå dit tredje dagen och sånt där. Och är det så att inte Kar eländet då, eller tjej eländet säger att jag finns där, så kommer jag väl att se till att jag syns. Och så håller det på så här. Och så småningom, om man är med riktigt modig, så tar man i kontakt med varandra. Och så säger man, jag gillar dig. Och då säger den andra till ens häpna då, ja, jag gillar dig jag också. Fast man är ju livrädd för det andra. Nej, jag gillar inte dig. Nej, men i varje fall, om det sker, vad händer då? Jo, men man lyfts. Det blir gladare allting. Livet blir faktiskt lättare. Det blir ljusare, det blir hoppfullare, allting där. Man lever upp på ett helt annat sätt. Och då är det bara av den här jordiska, mer biokemiska kärleken, förlåt för uttrycket, men det är ju faktiskt så det är, som åstadkommer så goda effekter. Men den himmelska kärleken är så mycket, mycket mer. Men den åstadkommer samma effekter, men mycket, mycket, mycket mer. Jag menar, den åstadkommer sådana effekter så ligger någon död ner och Jesus går dit och talar. Han är ju kärleken själv. Så kommer livet tillbaka. Det var inte bara det att det var lite bättre humör på en som var olycklig. Det var en död som reste sig. Det är den heliga ande som förmedlar allting sånt här. Så varför säger man nej till den heliga ande? Ja, det är en gåta. Det är väldigt många som gör det. Och Jesus är väl också lite bedrövad över det där. Han säger så här: var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. Nu läser jag från vers 8 då, i Johannes evangeliet 3 och 8. Vinden blåser vart den vill, och det hör dess sus. Men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var en som är född av anden. Nikodemus frågade: hur kan det ske? Eller hur kan det ske? Jesus svarade: du är Israels lärare och vet inte det. Amen, amen, säger jag dig. Det vi vet talar vi, och det vi har sett vittnar vi om. Och vårt vittnesbörd tar ni inte emot. Om ni inte tror när jag talar till er om det som hör jorden till, hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det som hör himlen till? Ingen har stigit upp till himlen utom han som kom ner från himlen, människosonen som är i himlen. Och liksom Moses upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd. För att var en som tror på honom ska ha evigt liv. Ty så älskade Gud världen att han utgav den sin enfödde son. För att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Nu klargör Jesus här hela sitt uppdrag för Nikodemus. Och Nikodemus får förstå: jag måste bli korsfäst. För när han säger till Nikodemus, liksom ormen i öknen varit upphöjd på pålen, så måste det bli med mig. Det kände Nikodemus förmodligen till sådana aningar, för han satt ju i rådet. Han visste ju att man höll på att planera just någonting sånt. Så Jesus visste nog vad som rörde sig hos Nikodemus. Och han talade om allting. Och det här är vägen. Det är så här det måste ske. Men du, Nikodemus, måste få bli på nytt född. Du är kött, liksom alla andra människor. Du har mycket kunskap om lagen. Du vet att Messias ska komma. Ni håller på att vänta på Messias. Och nu står Messias här. Det är jag, säger Jesus. Människosonen, den enda som har stigit ner från himlen. Han ska upp igen. Det är jag, säger Jesus. Men du behöver bli på nytt född. Vi kallar det för omvändelse ibland. Men på nytt född är ju starten till det kristna livet. Gäller oss alla, finns inga undantag. För vi är de vi är. Vi är kött. Vi har inte tagit emot helig ande innan vi är kristen. När vi blir kristen har vi sagt ja till Jesus. Och det han har lovat och de löftena börjar gälla oss. När vi har sagt ja till Jesus och lämnat vårt liv till han, då börjar det gälla oss. Så om vi vill ha helig ande, då ska vi be om att få helig ande. För det kommer inte oinbjudet. Då ska vi be om att få det. För det där börjar på nytt födelsen. Och det händer ungefär som så att jag är fortfarande samma person. Men någonting annat, någonting nytt har kommit in i mitt liv. Och det ligger där och växer. Det som är från anden. Mitt kött är kött, kommer aldrig att bli någonting annat än kött. Men jag har fått någonting annat, någonting nytt, som är den heliga ande. Och det som är fött av anden, det är ande. Så då kommer jag kunna förstå, med hjälp av den heliga ande, det Nikodemus inte förstod, trots all sin kunskap, det himmelska talet. Jesus säger så här att, hur ska du kunna tro på mig när jag pratar om himlen, när du inte tror på mig när jag pratar om jordiska ting? Ännu svårare om det himmelska då. Ja, men det gör det med hjälp av den heliga ande. Du förstår det hela på ett annat sätt. Och det är inte säkert du förstår det här uppe. Men du kanske förstår det här. Vart nu den heliga ande bor. Jag brukar säga det här. För han är en del av Gud. Han är en del av gudomen. Så jag förstår ju någonting tillsammans med Gud. Och då må det ju vara sant då. Gud ljuger inte. Och så är det kraften. Alltså den kraft som en gång skapade hela den här planeten. Den kraft som har fått allting att blomma på nytt. Ja, men det var bara ett par månader sedan så var det bara grått och visset allting här ute. Nu är allting grönt och fint. Hur gick det till? Vem tryckte på knappen? Vad heter den där sommarvisan? Du ska inte tro det blir sommar. Det är ingen solsågare. Nej, men okej, jag tror inte på den tolkningen direkt. Men den är fin visan. Vem trycker på knappen egentligen? Ja, Gud har ju tryckt på knappen en gång för alla. Och det bara rullar på som han har skapat nu. Det är hans skapelse som fungerar. Och då kan man tänka så här. Eller jag har ju tänkt så med stjärnan och jubelarlåt. När man går och det är som mest tokigt och konstigt i kringen. Det är som mest med prövningar. Men det är då man ibland tittar ut och så ser man en blomma som är utvissnad. Och så ser man en blomma som har fått nytt liv. Och så kan man tänka på sig så här själv. Vem vill jag vara då? Vill jag vara den som har vissnat? Och bara stå där nu och ska förmultna och bli gödsel åt det som lever? Eller vill jag vara den levande? Ja, jag vill ju vara den levande. Och det är den heliga ande som åstadkommer det. Det är det liv vi lever när vi är kristna. Alltså, samma kraft som uppväckte Kristus från de döda är det frågan om. Samma kraft som fick Jesus att gå på vattnet. Samma kraft som fick Jesus att bota alla sjukdomar så det inte finns böcker att skriva ner. Samma kraft är det frågan om. Och det märkliga är att vill vi ha gemenskap med Gud så går det inte på något annat sätt än genom den heliga ande. För det är en del av gudomen. Den del av gudomen som finns tillgänglig för oss här nere nu. Och så en sak till. Ni har sett hur mycket splittring det finns överallt på jorden. Hur mycket krig det är och vi förstör miljöer och allting för varann. Har ni tänkt på tanken att det finns bara en enda helig ande? Det finns inte flera. Så när vi tar emot heliga ande så får vi del av samma ande allihop. Ändå får vi fortsätta vara de individer vi är med våra unika egenskaper. Men vi får del av samma ande allihop. Alltså det innersta som ska forma oss i slutändan. Går det att bli mer enig än så? Och det gäller mellan judarna och hedna kristna också. Den enheten, det gäller för dem, judarna, det gäller för oss. Så visst, vi är ett och samma folk. Man kan inte kalla det något annat. Alltså om vi har Gud som far, är vi inte ett och samma folk då? Nu kan man fundera så här om heliga ande. Och jag har bett om att få heliga ande så många gånger i min kammare här och där. Och jag vågar inte riktigt, jag vet inte vad som händer. Ska du ta kontrollen över mig eller ska jag börja bete mig konstigt eller vad blir det? Ja, fortsätt att fråga. Ni får inget svar för ni prövar ni. För det är ingen som kan tala om vad det innebär i början. Alla har sin personliga upplevelse. En del har inte ens några upplevelser. Det har bara växt in ändå och följts naturligt för dem. Så det går inte att peka ut något särskilt mönster sådär. Men ställ er frågan själv ibland. Är det någonting att säga nej till, heligande? Det finns folk som gör det. Det finns folk som är rädd för det. Och jag kan tro det för att det har ju funnits en del avarter, alltså olika andliga uttryck som jag har fått läst och sett på YouTube och allting som faktiskt har varit väldigt galet. Det finns mycket som inte har varit heliga ande, men det låtsas vara så. Jag menar, den heliga ande kommer liksom inte att påverka mig så att jag börjar på krypa på golvet och ska skälla som en hund. Det är andra krafter som gör så. Så du behöver inte vara rädd för det. Men den heliga ande öppnar i varje fall upp kanalen till himlen. Och sen är det ju upp till Gud också, genom den heliga ande, att utrusta en med olika speciella gåvor om man ska ha det då. Men i första hand så underlättar att lära känna sanningen och att få del i det här kärleksflödet som kommer från himlen. Det är av annan art än den här jordiska förälskelsen. Den är ganska skön den. Nu ser jag här förälskad ut den som Marie här på något tjusigt sätt. Och det tycker jag är bra. Det kanske är himlens förälskelse det där, vad vet jag. Det börjar få svårt att prata i honom. Men den heliga ande behöver man inte vara rädd för. Gudomen består av Jesus, den heliga ande och så fadern, brukar man säga. Den del som vi är tillgängliga för oss här nere nu, det är heliga ande. För Gud kom inte ner med sitt himmelrike och sin tron och ställde sig ute på åkern här. Då dör vi. Och det vill han ju inte. Det är för mycket kraft i den här fysiska världen, så det skulle inte kunna gå. Men den heliga ande vet det där, och han är också så att han känner till varenda millimeter. Som för Nikodemus är nu då. När han kommer och möter Jesus, så kommer han då som en rådsherre, kunnig och duktig och vet allting. Och han vet allting i hela sitt liv. Han var ju ödmjuk. Men han var ju van att få ett bemötande av annan art än han fick från Jesus naturligtvis. Och Jesus bara rakt av svarade på någonting helt annat. För Jesus visste exakt vad grejen var. Varför han kom till han? Ja, men det vet ju Jesus för dig också. Exakt. Han vet exakt vad du är rädd för. Han vet exakt vad du egentligen vill ha. Och han vet exakt vad du ska är ämnad för och så vidare. Jesus vet exakt. Frågan är där. Vågar vi någon gång i vårt liv lita mer på han som vi inte ser än på vårt eget huvud? För det är här inne som fruktan bor, i våra egna tankebyggnader. Ja, fortsätt att vara rädd då. Medicinen kommer att vara densamma en gång idag, hur den beter det. För det heter så här att den fullkomliga kärleken, den fördriver all fruktan. Och den fullkomliga kärleken, den kommer bara från himmelen och ingen annanstans ifrån. Men den fördriver all fruktan. Så det är botemedlet mot fruktan. Så att, visst, ibland får man ta risken. Går det så går det. Och när man har tagit risken och upptäckt det där, så märkte man, åh, hjälp. Borde ha gjort för flera år sedan. Var det så här? Ja, jag ska inte lova några guld och gröna skogar. För jag är van med folk som får möta och få heliga ande. Och de märker inget särskilt ändå. För en tid efteråt då. Någonting ligger och gro och någonting har blivit planterat och i rätt tid så kommer det fram. Men det viktiga är att Gud får arbeta med oss här inne. Det yttre är inte lika avgörande för Herren. Så det här yttre betyder inte mycket. För oss människor möjligen någon gång ibland. Men inte för Gud. Han ser vårt hjärta och våra inställningar. Så glöm inte det. Vi närmar oss i sommaren och försvinn inte i all glädje över grönskan, utan gå och ställ er och ibland och titta på blommorna och grönskan och fundera på, men hur går det här till egentligen? Hur i hela friden går det här till? Vem är som trycker på knappen? Kan jag få jag en sån här vår inom mig? Ja, faktiskt, det finns ett löfte i Gamla testamentet som jag har sett gå i verkställighet en gång. Det var en mycket gammal herre som helt plötsligt, efter att ha fått möta den heliga ande, han var kristen hela sitt liv, helt plötsligt kom han bara och skrek, nu har det hänt, jag har fått nya vingfjädrar som en örn. Så kom han och skrek. Kan du flyga? Nej, det kan jag inte, men snudd på. Och han var verkligen helt ny i kraft och utstrålning och glädje och allting. Inte i kroppen, han var väl lika trasig som förut, men hela hans inre människa hade fått ett helt nytt liv. Han bara jublade och var glad. Han var som ett barn. Han gått och varit jätteallvarlig halva sitt liv och seriöst på det här viset. Och då blir man glad när man säger att han har fått uppleva det där och det verkar. För det står så i Gamla testamentet att man kan få nya vinkläder som en örn. Det kan bli helt nytt. Om Gud bestämmer så. Och ännu mer, om man läser om bibelstället om döda benens dal. En dal där det hade pågått ett krig och det låg en massa döda kroppar där som hade ruttnat bort. Och det låg bara en massa skelettdelar utspridda över hela dalen. Och då får profeten uppdrag då från Gud och tala in liv. Eller det var Gud som frågade profeten, kan detta få nytt liv? Och han var ju klok. Han sa inte, nej det kan inte få. Inte var, sa han trosvisst så här, eller kan han visst eftersom du säger mig. Nej, han var ödmjuk och insåg att det är Gud som talar. Så han, ja du vet det väl, sa han. Och då fick han uppdraget att uttala då det som skulle ge henne liv. Då. Och då växte upp på nytt. Så Gud kan. Det är inte något tvivel om det. Och det är inte så heller att vi måste ha någon väldig prestation att vara i något särskilt tillstånd eller lyssna på något särskilt sätt. För Gud kan minsann göra så hörd om man behöver. Så jag vet att det finns folk ibland som fastnar i det här att åh, be jag fel eller hör inte jag Gud. Nej men Herren vet väl vad han har att säga till var och en. Och är det så att du inte lyssnar så kommer han att låta blixten slå ner i dig. Alltså tills att du lyssnar. Alltså, han kan tala så att vem som helst hör. Det är han som är ansvarig, inte vi. Det är vi som är barnen och han är skaparen. Så han kan få oss att lyssna. Så koppla av, slappna av och upptäck istället att Gud faktiskt finns. Idag lever Jesus. Idag finns den heliga ande för dig. Och du kanske redan har den heliga ande. Så ja, var glad över det då. För det är nämligen sigillet till det eviga livet. Och då fick den här lilla undervisningen då sno ihop det här med Johnnys bit. Och så fick jag berätta då att vi har ju lovat Jan Sedin. I Sundsgruppens namn skrev jag det att på återseende. Han kommer att bli jätteglad över det. Och vi också. Så det är klart att vi ska fortsätta sträva efter himlen. Inga annat. Den heliga ande är svaret. Det går inte att komma undan heliga ande. Jag är väldigt ledsen om ni har trott något annat. Det går helt enkelt inte. Vi kan inte bara ha en teoretisk filosofi. Det blir man inte kristen av. Man blir inte kristen bara för att man hamnar i en kyrka. Alltså lika lite som om jag skulle gå in och sätta mig på Max hamburgerbar. Jag blir väl ingen hamburgare för det. Tack och lov. Nej, men det finns någonting i budskapet. Och tänk på den här Nikodemus då. De har gått upp och byggt upp. De visste att sanningen hade sagt. Vi, Messias ska rädda oss. Vi väntar på Messias. De gör ju det fortfarande. Men Nikodemus fick svaret. Jag vet inte hur rik för Nikodemus i slutändan. Men jag tror naturligtvis att han tog till sig och vart efterföljare till Jesus han också så småningom. Men det är samma idag. Ta inte Guds ord som en kunskapsbok. Ta Guds ord som vägen till himlen och följ den. Ni måste ha heliga ande för att läsa Bibeln för att förstå den. Man kan förstå den teoretiskt, kunskapsmässigt, på ett intellektuellt sätt. Många är jätteduktiga på det. Men de missar så ofta vad det handlar om. Sen kan det komma ett litet barn som nyss har lärt sig läsa och kan ingenting men råkar ha fått heliga ande med sig. Och begriper sådana saker så att de visar bara stå där häpen. Eller som 12-årige Jesus när han gick till templet. Ja, men de hade studerat skrifterna hela sitt liv, de här gubbarna som satt i templet där. Och så kom en 12-årig grabb så att de häpnar över hans vishet. Ja visst, det finns en kunskapens och en vishetens nådegåva också. Och det betyder helt enkelt att vi kan få tillgång till allt vad Gud kan. Nu kan vi inte bära henne. Han kommer att portionera ut någon liten dött då och då åt oss. Men alltså, det är mycket mer än vad det kan få på andra håll. Jan Sedin har gått bort. Frid över hans minne. Vi i sönsgruppen har önskat honom att få vila i frid. Och då håller vi det sen också. Och sen att vi har sagt till honom att på återseende. I Jesu namn.